Det här är en svenska Yle-podd.
Tiedätkö, mitä voi olla yhteyttä? Sitä kysellään, että miten nyt tälleen, tai antaa hyviä ehdotuksia, jos opettaa jotain ohjeista.
Jag borde aldrig ha när jag var 16 behövt tänka på sådana saker som att bli jag mördad på någons bakgård om jag kommer ut, eller kommer det någon som har druckit alkohol i partyn och slår mig på käften, eller blir min flickvän våldtagen därför att jag är trans och vi har varit tillsammans.
Du lyssnar på Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet får du träffa Sakri Skupila. Mitt namn är Mi Vegelius.
Society is made of people.
So we are all together here.
Be intimate and happy and in good relationship with trans people, because trans people need, like, yeah, seriously, fuck trans people.
Trans people are hot.
Exactly, yes. Trans people are hot. Normalize how absolutely hot you are.
Första gången jag möter Sakri Skupila är i samband med en paneldiskussion arrangerad av Amnesty under Pride-veckan i Helsingfors den varma sommaren 2018. Av dem som studerar medicin på Läkis vid Helsingfors universitet är han den enda som offentligt har gått ut med att han är en regnbågsmänniska. Det märks att han är en van debattör, och det är många som vill prata med Sakris efteråt.
Jag ställer vaan mulle, niin mä katselen niitä. Paitsi jos on 26. heinäkuuta, niin sit mä jään lomalle enkä vastaa kellekään yhtään mitään.
Om man frågar vem är jag, så skulle jag ju bara säga att jag är Sakri Skupila och jag är 22 år och jag bor i Helsingfors och jag studerar medicin och jag gör forskningsarbete. Jag vill bli en forskare när jag blir stor. Och jag gör aktivism och är aktiv och vill att alla kan ha en värld där de kan leva i fred och alla har lika rättigheter. Och så har jag jobbat till exempel med Zeta och Invalidförbundet och Familjeförbundet bara för att göra någonting, att göra den här världen lite bättre ställe. Och jag växte upp i en liten by i södra och västra Finland. Alltså jag går till Lego-affären och köper söta Lego-klossar. Tiana kato. Mä oon rakentanut tänään kasvihuonetta. Mutta hei, mä oon tehnyt taas innovaatiota. Täällä on vettä ja sitten täällä alla on siis multaa.
Missä?
Tossa.
Ai niin, siellä on kukkapenkki.
Ja sitten tässä on yksi näistä mun uusista hahmoista, jolla on tätä rosetti päässä. Siis Lego Friends on niin paras sarja. Mut sit vielä parempaa, kato, kun mulla on täällä... Mä löysin kans koiria. Odotapa.
Tämä.
Se on husky. Se on niin söpä. När jag växte upp och inte visste att det fanns transpersoner, så då var jag på sätt och vis väldigt, väldigt vilse. För att jag hade tänkt i flera år sedan när jag var 11 att det är någonting som jag inte förstår, men jag vet inte vad det är. Jag undrade att okej, om jag gillar tjejer så är jag lesbisk. Men så började jag tänka att nej, jag är inte en flicka som gillar flickor. Att det är liksom inte det, men jag fattade ingenting. Vad det egentligen var, så var jag ju väldigt isolerad. Jag var ju väldigt lätt unga och tonåring. Jag stod aldrig upp för mina föräldrar till exempel. Jag tror att det var därför att jag hade tillräckligt problem för mig själv och mycket att tänka på. Och jag hade ju tänkt att okej, sen så har vi ju alla... Alltså det är ju också en norm, eller i alla fall som man lär sig att okej, att transpersoner är sådana där konstiga och ingen gillar väl sådana och man kan ju inte ha ett förhållande. Och om de finns... Om de har sex och det är porr och de är fetischer. Det är ju inte sant. Så när jag var 16 förstod jag för första gången att okej, vi har en sån här sak som transkönighet. Att det var, alltså, vad är det här? Jag hade alltid trott att transpersoner är såna här som man ser på TV, att de är män som har någon slags kjol på sig och så skrattar alla till dem på en sitcom. Men det är ju inte sant. Det var då när jag förstod att okej, liksom, det här är ju det som jag har undrat på här i flera år. Men har aldrig bara kunnat säga det, artikulera det. Det är ju väldigt svårt att prata om saker som man inte vet. Man kan ju aldrig förstå sig själv om man inte har orden. Och ända tills jag var 16 så jag tänkte alltså aldrig på vad jag skulle göra efter skolan. För jag jag hade ju ingen rollmodell, jag hade ingenting. Så liksom, jag hade inga planer. Men efteråt så berättade till exempel min tvillingsbror att ända tills vi var kanske 12 så tänkte han att vi är bara helt vanliga tvillingsbröder. Men sen började han märka att okej, att människor sen ser till mig såna här saker och sen till min syster såna här saker, att okej, det är något konstigt här. Att, men han vågade aldrig fråga om föräldrarna eller om någon vuxen att vad är det här för någonting. Så han visste inte att det fanns transpersoner, han fattade inte. Och det fattade inte jag heller. För att av min synpunkt var vi ju också liksom tvillingsbröder. Där gick vi, och när man är en unge så tänker man inte så mycket på kön och könsroller och sånt. I synnerhet om man inte vet att det finns något annat också i världen än sådana här normer. Men det hjälpte när jag började sen gymnasiet. Okej, jag visste inte då än att vad det var att vara transperson, men jag fick liksom en ny början. Det är ju det, när man börjar i en ny skola så kan man sen börja tänka på igen att hur vill jag leva nu när jag börjar här. Så träffade jag Jana. Redan hon började också på samma årskurs. Vi var 16 då när vi började. Jag tyckte att hon är snygg och sexig och är trevlig, och jag kollade på henne i en lång tid. Och på samma gång så hade hon ju också sen kollat att okej, det där är väldigt trevlig och sexig och att jag ville lära känna bättre. Och, hon började också ha såna här tankar att det där skulle vara väldigt trevligt att vara i förhållande med mig. Men när hon har också vuxit så har man ju berättat till henne att hon kan aldrig ha ett förhållande därför att hon är funktionsförhindrad eller funktionsnedsatt. Att hon kan aldrig vara kär till någon, hon kan aldrig ha sex och hon måste alltid liksom leva, eller om hon lyckas få en partner så enligt normen så måste partnern också vara funktionsnedsatt. Men det är ju heller inte sant. Så vi hade liksom båda två sådana här likadana problem, och man hade berättat till båda av oss att okej, vi kan ju inte hitta ett förhållande eller kärlek i livet eller något. Så var det ju väldigt svårt sen, att vi var ju länge egentligen ihop, fast vi aldrig hade pratat om det för att vi vågade ju inte.
Vad är det alldeles snyggt där klipsi?
Mä voin tässä myös pakata.
Milloin sä tulet takaisin reissusta?
Mä loppuu sunnuntaina joskus kahden aikaan.
Sakris fru Jana studerar till socionom. Och hon fungerar bland annat som ordförande i Invalidförbundets ungdomsgrupp INTO. Jana föddes med det sällsynta muskelsyndromet AMC. Här packar hon för att åka iväg på en träff med det som hon lekfullt kallar för sin AMC-familj.
Me puhuttiin sitä, että sunnuntaina aamulla olisi ehkä, siinä aamupäivällä olisi paras sille sun luennolle.
Sakris ska via Skype bidra med medicinsk info om AMC till träffen.
Själv så fattade jag inte att okej, att Jana faktiskt är intresserad. För jag hade ju lärt mig så bra det att jag kan ju aldrig vara sen kär till någon. Jag kan aldrig vara funktionell i ett förhållande. Och såklart jag hade problem med min kropp också då. Jag hade mycket könsdysfori. Så det var liksom svårt att sen hitta den här onormativa sättet att vara i ett parförhållande. Onormativa sättet att vara i team. Den onormativa sättet att liksom vara lycklig. Men Jan är så tålmodig. Alltså Janas tålamod är det som har räddat oss i flera år redan. Men att hon lät mig tänka och liksom tänka på saker så länge jag bara behövde. Hon var där och hon väntade på att jag förstår att okej, det här är ju möjligt. Men det hade ju, sen när vi pratade om det att okej, nu är vi i ett förhållande, så visste vi ju inte att ett hurdant förhållande vi skulle kunna ha, för att vi hade ju ingen modell till det heller. Så det var också bara att liksom prova sig fram och försöka hitta ett sätt att navigera samhället som en onormativ par. Men så märkte vi att okej, att det är ingen som är från skåpet här, det finns inga regnbågspar, men Då var det, bestämde vi att okej, det är väl någon som måste vara den första. Så var vi. Det var svårt såklart. Människorna pratade alla möjliga saker. Vi såg att de glodde på oss när vi satt där på sofforna. Men så visste vi att det fanns också de som glodde bara därför att de aldrig hade sett ett regnbågspar förut. Och vi visste att det är de som vi vill vara synliga för. Jag fick hot av till och med mina klasskamrater. De sa saker som att okej, att man borde tysta henne och mordhot av mina klasskamrater. Sen när vi graduerade om några år, så då började det komma regnbågspar där i skolan. Då började vi ha tjejer som höll varandra i handen, och då hade vi några studenter som kom ut som transpersoner också. Det var bra. Så började man prata om saker, men det behövde bara det här att någon kommer ut, att det är någon som vågar, för det är ju väldigt skrämmande. Okej, Jana gav mig styrka, det är att jag lyckades hitta de här små ställena i livet där jag kan glömma samhället och diskrimineringen jag möter, och till bara för en stund glömma allt det där och göra något kul. Jag spelade en massa videospel då. Jag sparade pantburkar och köpte min första spelkonsol. Det var trevligt. Jag spelade videospel och läste böcker, och så gjorde vi såna här resor alltid en gång i månaden ungefär till Åbo eller till Tammerfors. Alltså till en stor stad av vår synpunkt, där man bara kunde gå på gatan, hålla varandra i handen, gå på bio, äta glass, göra såna här väldigt söta saker som man gör om man är ung och kär och har en möjlighet till det. Det är ju saker som vi inte kunde göra hemma hos oss, inte bara därför att vi var inte så accepterade, men också därför att vi hade ju liksom inga ställen där man kunde bara vara och hänga. Det var bra.
Hur var det när du pratade med dina föräldrar?
Det gick inte så värst bra. Jag kom först till min pappa, men han är lite äldre, så han hade ju aldrig vuxit i ett sånt samhälle som skulle ha accepterat transmänniskor. Och jag tror inte att han visste då vad en transmänniska var. Var han ju också väldigt chockad och väldigt kanske rädd till och med. Och han sa väldigt, inte elaka, men hårda saker till mig om att vara en transperson eller regnbågsmänniska. Riktigt, riktigt sårande saker. Så jag var ju också chockad såklart. Jag var att okej. Nu går det tillbaka till skåpet. Att okej, jag väntar ett år tills jag kan flytta hemifrån, så är jag säker, och då kan jag berätta mer igen. Men det gjorde ju inte bra till mig att vara i skåpet. Jag kunde ju inte säga ett ord av det vad jag gick igenom. Jag kunde ju inte byta namn. Jag kunde inte till exempel köpa bättre kläder till mig själv, för att jag kunde inte göra någonting. Så tänkte jag att okej, bara jag klarar mig vid liv, så är det ju bra. Men så ett halvt år senare så fattade jag att okej, att det är liksom, jag kan inte fortsätta leva om jag inte kommer ut till min familj. Att det liksom bara kan inte. Jag kom ut till hela familjen på samma gång, till pappa igen, till mamma, till mina tre syskon. Jag skrev ett brev till dem, en 3 sidor lång. Jag printade ut en massa information av att vara trans, både på finska och svenska. Och så sa jag till min lilla syster att okej, nu ge brevet till mina föräldrar. Och att håll koll på att de läser brevet också. Och så gick det ju så att jag låg på Janas säng och darrade, för att jag var så rädd att vad får jag nu egentligen höra. Och när ringer min mobil och vad tänker de säga? Okej, min mamma ringde sen och liksom, nej, men hon, jag troligen led så på något chockad och rädd att hon frågade att var är jag? Är jag säker? Är jag liksom, är allting okej? Och så klarade att okej, det är allting är okej, att jag är liksom här hos Jana och allting är fint. Men läs nu bara brevet, jag vill inte höra någonting av er sen tills jag kommer hem om 2 dagar. För att jag visste att den här värsta chocken är det som jag inte vill leva igenom. Den här värsta chocken. Det är ju så att om man kommer ut, så då borde de där som man kommer ut till kanske få någon slags stöd eller info. Men det är väldigt otrevligt att vara själv den som borde ge stöden och få den själv också. Men det funkade, det här med brevet.
håller något koll på att ingen får veta var vi bor för att vi har haft problem med människor som vill liksom komma och hälsa på inte så riktigt trevliga orsaker. Men nu för tiden är ju de här hoten mer sen på nätet. Jag har fått såklart mordhot där också, men det är inte så skrämmande om sen då när en klasskamrat. Här har vi gått dit. Vi fick precis en ny soffa. Den är stor. Så, jag hämtar vatten till mig, vill du ha? Jag fick den igår. Jag var egentligen och berättade till några medicinska studenter av hur de borde prata om regnbågsmänniskor till 14-åriga. De har såna här solleskolingar där de berättar om sex och kärlek och sånt.
Och vad gav du för råd?
Ja, mitt bästa för alla är att bara göra sitt bästa. Om man är läkare så måste man ju kolla att man är professionell. Det var jag ber om. Vi har många sådana här lite, i synnerhet äldre läkare som är konservativer. Som inte vet vad de ska tänka av transpersoner eller regnbågspersoner annars. Men jag säger bara till dem att de behöver inte tänka lika som jag. De behöver inte gilla transpersoner och de behöver inte acceptera oss, bara de uppför sig professionellt. Om de inte kan göra det så borde de bara delegera sen sitt jobb till läkare som kan uppföra sig lite bättre.
Så har du något exempel på någon som inte har betett sig så bra då, inom läkarkåren?
Jo då, jag har såklart mött mina studiekompisar, en del av dem är inte så bra på att, alltså de vet inte mycket om regnbågspersoner, vet inte någon mer, de tror att vara transperson är en diagnos eller att vi är psykiatriskt rubbade på något sätt. Det är vad de säger alltså. Men såklart har jag också varit en patient hos läkare, så har jag mött alla möjliga. Någon gång fick jag till exempel välja. Det var trevligt att jag fick välja. Jag fick välja att vilja möta en läkare som är en sån här liksom lite hårdare tant men uppför sig bra och gör sitt jobb snabbt. Eller om jag vill möta en sån läkare som kan sen säga något dumt till mig eller kommentera något oprofessionellt. Och såklart valde jag den första. De sa att okej, hon vet inget om transpersoner troligen, att vi får sen berätta till henne. Men det är alldeles samma. Det gör jag ju gärna. Bara hon frågar av mig vad hon inte vet och sen tror på mig när jag berättar. Alltså någon annan gång har jag gått till läkaren av andra skäl. Och sen någon gång i mitten av den här 15 minuter så lärde han att jag är en transperson. Och så liksom slutade han att prata till mig. Och sen till slut så när han troligen bestämde att nu är vi klara, så gick han och stod i hörnet med sina armar runt omkring sig och till exempel ville inte skaka min hand. Och han sa inget och jag var okej, nej men hej då, ha en bra dag. Jag vet inte vad det är som händer i deras huvuden. Alltså i min hälsoinformation står det att jag fungerar aktivt i olika anarkistiska sådana här movements. Toimii aktiivisesti i erilaisissa anarkistisissa liikkeissä därför att jag hade sagt att jag är en aktivist och att jag har jobbat till exempel med Zeta och familjeförbundet och invalidförbundet. Så tänkte de att jag måste vara en anarkist och så började de tänta mig att är jag stressad därför att jag skulle ha problem med polisen om jag gör så något olagligt. Jag försökte förklara att nej. Jag borde kanske gömma den här infot därifrån för att varje gång när jag går till läkaren nu så har de såklart läst vad läkarna för dem har skrivit. Och så hittade de som här information som är absolut fel och konstigt och stigmatiserande. Världens läkarförbund har ju i 2015, om jag minns rätt, redan konstaterat att vara trans är inte ett psykisk sjukdom. Och vi är inte störda. Vi är helt vanliga människor som bara råkar vara transkönade. Men våra manual och läkare har nu inte riktigt hunnit med på det där än. Då när jag
bestämde att okej, jag vill studera medicin och så sökte jag in. Så visste jag ju också att jag skulle gå igenom en könskorrigeringsprocess, vilket menar att jag för några år såg eller ser ut som en tonåring. Vilket är riktigt, inte riktigt så praktiskt om man tänker sen få den här läkarsauktoriteten och få patienten att lyssna på dig. Men det har, alltså jag har egentligen inte haft några problem med patienter. Vi har inte mött så många, men tillräckligt. Det har gått alldeles fint. Det är sen kollegorna som har ibland haft problem med mig och mitt liv och mitt namn och hur det låter och hur det ser ut och så. Och det finns människor som kritiserar till exempel det jobbet jag gör, att okej, att nu vill Sakris få en könsneutral samhälle och ingen form av vara en tjej eller kille. Men det är ju inte det jag vill ha. Jag vill ha bara ett samhälle där alla kan leva och växa till precis sådana som de är. Utan att någon annan sen konstaterar utanför att okej, vi har bestämt att här är din roll och här är ditt liv färdigt redan. Det är inte bra. Det förorsakar illamående för alla. Också de här människorna säger att men okej, att det finns ju bara få transpersoner, varför pratar du om sådana här saker om könsroller och normer och identitet? Men det är ju inte bara transpersonerna som affekteras av det här, det är alla. Det är min lilla bror, det är min lilla syster, det är jag, det är mina föräldrar, det är alla.
Dessutom är transpersoner inte så få väl?
Nej, transpersoner är inte så få som människorna försöker säga. Man frågade av människor i skolorna, om de är pojke, flicka eller något annat, så 5% kryssade sen något annat, vilket menar en i 20, vilket betyder ganska så många. Men det är ju en annan sak att hur många till exempel sen vill korrigera sitt kön eller gå till en, till exempel till en transpoliklinik och byta sitt namn och byta juridisk kön, det är ju mindre. Men det är att vi har en sån här stor variation av kön och könsidentitet, så det är sant, det har alltid varit så. Och det försvinner inte med det att man säger att nej, men det är ju onaturligt, man måste ju vara män och kvinnor och Gud säger, och Gud sa faktiskt ingenting om könsidentitet och inte Jesus heller. The Witcher-spelet är jättebra. Show me what you got. Han som springer här är Geralt. Han har undergått såna här mutationer. Men jag har också lärt att eftersom de här Witchern har undergått mutationerna så är de sterila. Så liksom, ja. Det är alltså ju transpersoner med, eller i alla fall enligt lagen, så det har också hjälpt mig med att på något sätt komma över det. Så jag identifierar mig med Geralt eftersom han är steril. Han, kanske skulle han vilja ha barn, men det kan han inte göra, så han har adopterat en dotter till sig själv och lärt henne också använda svärd och leva här i världen. Här ser du några monster. Alltså mest sårande med sterilitetskravet är ju det att det bryter mot människorättigheten. Varenda människa har rättighet för kroppsintegritet. Jag vill inte gå igenom någon kirurgisk operation, i alla fall inte så att det krävs av mig. Visst kan det gå om jag vill, men just nu så vill jag inte. Vilket betyder att på papper jag är inte steril, okej. Okay. Vilket betyder att jag inte kan byta mitt juridiska kön. Vilket betyder att jag borde försöka förändra lagen istället. Om man pratar om juridisk kön, så det är ju på sätt och vis, ja, det är ju bara en bokstav. Men på sätt och vis är det också mycket mera. Till exempel varje gång när man går till posten och vill få sitt paket därifrån. Om man köper alkohol, om man går in på en klubb, om man gör vad som helst där man egentligen ska sen identifiera sig, till exempel på flygfält. då är jag ju alltid stressad att okej, börjar de fråga vad jag är, varför jag har det där pappret. Tror de att jag ljuger eller att jag försöker använda någon annans pass? Det vet jag inte. Alltså det har aldrig hänt för mig, men jag vet att en del människor har inte fått lov att resa. De har inte kommit iväg.
Och Sakris föräldrar nu, hur förhåller de sig idag? Så här berättar Sakris om sin mamma.
Mamma var sen ett väldigt stort stöd, hon är härlig. Hon blev en sån här mamma-aktivist sen hon har pratat till sina arbetskamrater om transpersoner och transungar och så. Efter ett år när jag hade kommit ut och jag hade sen bytt mitt namn till Sakris, så gav min mamma också till mig en ny dopgåva, en sked inskriven med Sakris och sen bild av Kalle Anka. Och det var kanske den liksom viktigaste saken hon gjorde då, för att det var någonting konkret som hon visade att okej, jag har accepterat dig som Sakris och det är okej för mig. Min pappa var med på den här gåvan också fast han inte var så okej med mig då. Nu har det varit så där 5 år när jag kom ut till honom för första gången, men nu är han också äntligen okej. Han, det tog sin tid, men det lyckades. Och sen liksom kanske förstod han också att okej, att i synnerhet när han såg att okej, jag har gift mig och jag har arbete och jag skriver en forskningsartikel till en forskartidning och jag studerar medicin och jag har klarat mig i studierna och kommit igenom tentorna och jag har varit och pratat i tidningarna och gjort alla möjliga de här sakerna, så kanske han har förstått att okej, att vara transperson är inget speciellt på sätt och vis. Det är ju bara någonting. Som en människa så var jag ju ändå detsamma. Nu stöder de båda mig och alltså Janas familj stöder ju också oss nu. Vi är sånt här aktivistpar, en del människor som säger att vi är en sån här power couple. Men det är ju sånt. Nu har vi varit tillsammans alltså, en dag började räkna kanske liksom typ 6-7 år, jättelänge. Och vi är ännu väldigt lyckliga tillsammans och vi har ett väldigt funktionellt förhållande. Och jag pratar inte något mer om vårt intima liv, men det funkar också bra. Och vi har planer att okej, att kanske någon gång så skaffar vi en lägenhet någonstans från Helsingfors och skaffar en hundvalp och kanske en kattunge också till mig och lever ett helt vanligt liv och var bra.
Du har lyssnat på Svenska Yle-podcasten Regnbågsmänniskor. I det här avsnittet var det Sakris Kupila och lite också hans fru Jana Tiiri som delar med sig av sina liv. För ljuddesignen stod Jyrki Häyrinen. Producent var Staffan von Martens. Mitt namn är Mi Vegelius.